19 september 1991. Tonen mellan USA och Israel blir allt mer ansträngd. Och orsaken, det är de israelitiska bosättningarna på ockuperad mark.
Vår Mellanöstern-korrespondent rapporterar att Israel reagerar med stor besvikelse på det nya amerikanska hotet att göra lånegarantier avhängiga av Israels bosättningspolitik på de ockuperade områdena. Här är Jerusalem.
Det är första gången hittills som en amerikansk president vill förknippa ekonomisk hjälp till Israel med landets bosättningar på ockuperat område. Och reaktionerna i Israel andas besvikelse och chock redan när landet vaknar upp efter årets viktigaste religiösa helg. Avslöjandet om att USA tänker låta Israel välja mellan lånegarantier och fortsatta bosättningar kom på utrikesminister Bakers plan genom en medvetet placerad läcka från en regeringstjänsteman till de journalister som reser med Baker i Mellanöstern på utrikesministerns sjunde resa i området i försöken att få till stånd en fredskonferens och samtal mellan Israel och dess fiender. Israel begärde tidigare i månaden amerikanska lånegarantier på 10 miljarder dollar för att ta emot en fortsatt immigrantvåg av sovjetiska judar. USAs president Bush har bett den amerikanska kongressen att skjuta upp frågan tills efter en eventuell fredskonferens. Men han nämnde aldrig själv de judiska bosättningarna, även om det låg i luften. Sedan länge betraktade den amerikanske presidenten Israels byggande på ockuperat område som ett av de största hindren för fred i Mellanöstern. Nu säger James Bakers medresande regeringstjänstemän rakt ut att utrikesministern har fått klara tecken från de inbegripna arabländerna att deras deltagande i en fredskonferens står och faller med att Israel upphör med sina bosättningar. Den första israeliska reaktionen kom igår kvällens TV när försvarsminister Moshe Arens kontrade med ett uttalande om alla judars rätt att bo och bygga på områdena. Försvarsministern tillade också att Israel inte behöver göra medgivanden till länder som 5 gånger har attackerat landet. Andra israeliska regeringskällor antyder att Israel omöjligen kan gå med på de amerikanska kraven. Därmed har de två allierade seglat in på sin allvarligaste kollisionskurs på årtionden och frågetecknen hopar sig omkring den planerade fredskonferensen. Titti Nylander, Jerusalem.
September 1991. Kambodja, en liten bit närmare fred.
Asien nu och närmare bestämt Kambodja som i natt tog ännu ett steg mot en varaktig fred och fria val. Vår korrespondent i Hongkong vet mer om detta.
Det krigshärjade Kambodja leds från idag i praktiken av ett högsta nationellt råd. De 4 fraktionerna samarbetar istället för att, som de gjort de senaste 12 åren, döda varandras medlemmar. Högsta nationella rådet har ju tagit Kambodjas omstridda plats i FN och rådet skriver idag eller imorgon i FN-högkvarteret i New York om i sista stund ingen ny tyva dyker upp som skälpelasset skriver under FNs plan om hur val ska hållas i Kambodja. Och redan i nästa månad ska vi internationell konferens om Kambodja som hålls i Paris besluten och planerna ratificeras av Kambodjas tills nu så stridande parter. Å ena sidan den Vietnambackade Hun Sen-regimen och andra den nyckfulla prins Sihanouk, ännu en moderat oppositionsgrupp samt de extremt socialistiska blodbesudlade röda khmererna samt de 5 permanenta medlemmarna i FNs säkerhetsråd samt Indonesien som stått fadder för de sega förhandlingarna. Och sen blir det, mot alla odds, allmänna fria val i ett land som varit i olika former av krig sedan mer än 20 år och som i omvärlden i huvudsak förknippas med dödens fält. Det blir proportionella val i 20 distrikt. På så vis får alla fraktioner en chans att bli representerade i riksdagen genom att vinna i den landsdel där de är starkast. Staffan Heimersson, Hongkong.
September 21 1991. Jugoslavien.
Och hårda attacker nu mot såväl kroatiska hamnstäder som städer i östra Kroatien. Arméns offensiv motiveras med att kroaterna belägrat 30 arméförläggningar. Och Kroatiens president erbjuder för första gången att upphöra med blockaden. Här är vår utsände.
Soldater och stridsvagnar från den jugoslaviska armén stärker nu greppet kring de tre städerna Vukovar, Osijek och Vinkovci i det östkroatiska landskapet Slavonien. För andra dagen i följd pågår den massiva offensiven och enbart staden Vukovar har omringats av 300 stridsvagnar. Ett första tecken på att attacken är för svår för Kroatien att bemästra är det faktum att Kroatiens president Franjo Tudjman i ett brev till Jugoslaviens försvarsminister erbjudit att upphöra med blockaden av jugoslaviska förläggningar där instängda soldater från den jugoslaviska armén sedan flera dygn framhärdar utan mat, vatten och elektricitet och under ständig beskjutning. Ett villkor som president Tudjman ställer är emellertid att den jugoslaviska armén upphör med sina attacker. Något svar annat än nya enheter på väg mot Kroatien finns ännu inte. Under natten rörde sig en arméenhet med 200 fordon från Serbien genom Bosnien där uppretade och förbittrade människor försökte stoppa konvojen. Presidentrådet i Bosnien-Herzegovina som mobiliserat sitt så kallade territorialförsvar uppmanade de federala trupperna att lämna republiken. Mycket talar för att Bosnien-Herzegovina nu på allvar håller på att dras in i striderna. Den bosniska staden Banja Luka har till exempel utsatts för svåra angrepp. Och när den jugoslaviske presidenten Stipe Mesic igår kväll vid en presskonferens här i Zagreb uppmanade soldater i den jugoslaviska armén att desertera hävdade Mesic samtidigt att grannrepubliken Bosnien-Herzegovina redan är i krig. Om Mesics ord stämmer är det en oroväckande utveckling. I Bosnien-Herzegovina bor nämligen serber, kroater och muslimer utspridda över hela republiken som etniskt sett ser ut som ett leopardskinn. Ett krig också där skulle innebära ett allvarligt hot mot hela Europas säkerhet. Kjell Albin Avrahamsson, Zagreb.
Den 21 september 1991. Nu folkomröstar Armenien om självständighet, men enligt de nya sovjetiska reglerna.
Idag var det dags för invånarna i Sovjetrepubliken Armenien att rösta för eller emot självständighet. Folkomröstningen är den första efter statskuppen i augusti och den är ett led i Armeniens strävan att med lagliga medel ta sig ur Sovjetunionen.
Vallokalerna i Armenien öppnade redan före soluppgången och enligt rapporter från Bergsrepubliken är valdeltagandet intensivt. Armeniens president Levon Terpetrosyan sa i morse att lördagen är en historisk dag för Armenien, men den är mer än det, sa han. Självständighet är en politisk akt mot vilken det inte finns några argument. Armenien är en av de nio återstående sovjetrepubliker som förklarat sin självständighet gentemot centralmakten i Kreml. Ledningen för republiken vill lämna unionen, men till skillnad från till exempel de nu självständiga baltiska staterna vill Armenien göra det helt enligt gällande sovjetisk lag. Det innebär att frigörelsen blir en femårig process. Det bergiga landet uppe i Kaukasus gränsar mot både Turkiet och Iran och i båda länderna finns armeniska minoriteter. Armenien drabbades 1988 av en mycket svår jordbävning och har de senaste åren skakats av etniska konflikter som krävt närmare 1000 människoliv. På själva valdagen gör den ryske presidenten Boris Yeltsin tillsammans med sin kazakstanske kollega Nursultan Nazarbayev ett försök att medla mellan Armenien och Azerbaijan. Enligt TASS varnar de båda för överdriven optimism vad gäller att lösa tvistigheterna om enklaven Nagorno-Karabakh. Där råder sedan mer än ett år tillbaka ett inbördeskrigsliknande tillstånd. Hela byar har tvingats flytta och en stor del av befolkningen är beväpnad. Reinhard Krause, Moskva.
September 1991. Rapport om en sjunken sovjet rysk ubåt utanför Norge som ligger och läcker.
Sovjetiska experter varnar idag för att en sovjetisk ubåt som sjönk utanför Norge 1989 kan börja läcka radioaktivitet inom 2 år. Enligt experterna måste ubåten därför bärgas och det kan bli en komplicerad operation eftersom ubåten ligger på 1700 meters djup.
Jugoslavien den 22 september 1991. Vapenvila igen. Vi hoppas att denna gången är den bestående.
Ja, god afton. Sen 3 timmar tillbaka så ska det råda vapenvila i Jugoslavien. Och nu verkar det som om skottlossningen i Kroatien har upphört.
Ännu i morse pågick strider runt om i Kroatien. De här bilderna är från Vukovar i östra delen av republiken. Och från huvudstaden Zagreb rapporterades häftig skottväxling kring arméförläggningar i stans utkanter. Granat- och artilleribeskjutningen orsakade svåra skador på närbelägna hyreshus. Flyglarmet ljöd åter i Zagreb bara 5 minuter innan vapenvilan skulle träda i kraft. Strider rapporteras också från kuststäderna Šibenik och Zadar. Och Petrinja utanför Zagreb, där hårda strider rasat ända sedan i juli, lär idag ha intagits av den federala armén och serbisk gerilla. Ett av de uttalade målen med den federala arméns senaste offensiv har varit att bryta de kroatiska styrkornas blockad av arméförläggningarna runt om i utbrytarrepubliken. Rapporter har talat om en allt mer desperat situation för de instängda armésoldaterna som i många fall saknat både mat, vatten och elektricitet. Men klockan 15 idag inleddes alltså den senaste vapenvilan, en av många i den jugoslaviska konflikten. Den följer i stort sett det förslag som igår presenterades av den kroatiske presidenten Tudjman. Tonči, hur är läget i Zagreb just nu?
Ja, just nu är det lugnt och det är en liga strider som pågår just nu. De har pågått, ja, ända tills 15.30 ungefär. Kunde man höra granater och eld skjutning här i Zagreb.
Ska man tolka det här som att den här vapenvilan har lite större chans att lyckas än den allra senaste?
Problemet är att försvarsministern har ingen kontroll tydligen över alla sina förband. Idag på presskonferensen så sa informationsminister, alltså den kroatiska informationsminister, att den kroatiska regeringen inte heller har kontroll över sina trupper.
Det finns ingen risk för att det här är en fint från serbisk och från den federala arméns sida och att det kommer ett nytt storanfall under natten och morgontimmarna?
Det är svårt att säga, men som sagt, folk är väldigt skeptiska och Det har inte blivit några spontana glädjerop här på gatan inte.
Ja, och inför risken att inbördeskriget fortsätter och sprids så har en speciell krisgrupp tillsatts av regeringen i Bosnien-Herzegovina. För via den delrepubliken så har den jugoslaviska krigsmakten transporterat stora truppstyrkor de senaste dagarna. Och nu kommer rapporter om att människor flyr därifrån.
Den 23 september 1991, en längre rapport om världen och ekonomin idag.
Världens fattiga länder blev ännu fattigare under 1990. Det visar Världsbankens årliga rapport som har presenterats.
De fattiga blir fattigare, de nyrika blir rikare. Det är en schematisk sammanfattning av den rapport om världsekonomin som Världsbanken i Washington publicerar idag. Tillväxten var förra året lägre än varit sedan 1982 runt om i världen. I åtskilliga länder handlar det istället för tillväxt om ordentlig ekonomisk tillbakagång. Överallt i den tredje världen har påfrestningarna varit stora med ekonomiska bakslag som följd, med några få undantag. Undantagen är i de nyligen industrialiserade länderna i Asien. Det gäller inte bara de sedan flera år etablerade industriområdena i Sydkorea, Taiwan, Singapore och Hongkong, utan märks också i Indonesien, Malaysia och Thailand. Flest länder med minustillväxt finner Världsbanken i Latinamerika. Värst är tillbakagången i Argentina, Brasilien och Peru. Ett stort antal länder i Afrika hamnar också i samma kategori med negativ tillväxt. Att de östeuropeiska länderna också visar ekonomisk tillbakagång är inte så oväntat efter försöken att i en handvändning byta från planekonomins fastlåsta dogmer till frihandel och marknadsekonomi. De främsta orsakerna till brant nedgång i flera u-länder beror på stigande oljepriser under krisen och kriget vid Persiska viken. Det beror också på effekter av en allmän lågkonjunktur som pressar industriländerna. De sämre tiderna i väst slår sedan ännu hårdare i de fattiga länderna. Lars-Gunnar Erlandsson, Washington.
Den kommande månaden kommer att visa om det blir något europeiskt ekonomiskt samarbetsavtal, så kallat EES-avtal, mellan EG och EFTA. Idag träffas parterna till nya förhandlingar, och inför det har EG förberett ett nytt utspel, rapporterar Jan Ström från Bryssel.
Själva EG-generalen Jacques Delors, EG-kommissionens ordförande, har bevärdigat sig med att delta i arbetet i förra veckan om att försöka hitta en nyckel som kan låsa upp de dörrar som ännu är stängda på vägen mot ett EES-avtal. Delors ledde en grupp i kommissionen som i torsdags diskuterade och såg över EGs förhandlingsposition. Det är sannolikt att EG-sidan kommer att lämna över en text till EFTA om hur ett avtal kan komma att se ut när parterna möts. Men innan de stora delegationerna samlas kommer EG att i enrum tala med två EFTA-länder, nämligen Island och Norge. Och det gäller naturligtvis den omtalade och svårlösta fiskefrågan. Exakt vad som kommer att utspelas vid de samtalen är ännu inte känt. EG kan, genom att det är en mer sammanhållen grupp än EFTA, har utövat hård press på sina fiskeländer, framförallt Spanien, för att få dem att ändra sin position. EFTA har inga formella sådana möjligheter. Till exempel Sveriges möjligheter att försöka få Norge att ändra sig om fisket är små. Tvärtom är detta ytterst politiskt känsligt inom EFTA. Men även om EG-sidan vid mötena med Island och Norge kan komma att erbjuda vissa mindre eftergifter som man eventuellt fått med sig Spanien på, så är huvudsakligen läget så att EG lägger den största bördan på Island och Norge. Inom en månad ska nu resultat nås, annars kan man vänta det officiella beskedet att EES läggs på is. Även om så sker kan till exempel Sverige och Österrike möjligen få till bilaterala avtal grundat på de resultat som redan är uppnådda, men det blir då en fråga för nästa år. Om förhandlarna den här veckan når framgångar kan EGs utrikesministermöte den 30 september ge klarsignal för undertecknarna av EES. Har man inte hunnit så långt då finns det fortfarande möjlighet att EG och EFTA kallas till parallella möten med sina ansvariga ministrar i Luxemburg under andra hälften av oktober för ett försök, så att säga 5-12, till genombrott. Skulle inte det heller lyckas, då är EES-förhandlingarna att betrakta som misslyckade och avslutade. EG har helt enkelt inte tid längre. Deras almanacka är alldeles fulltecknad som det är. Och den politiska viljan att hålla på att traggla med ett EES på grund av några tusen ton fisk, när Jugoslavien står i brand, när man planerar att införa en EG-valuta, när man planerar att införa gemensam utrikespolitik och när man har nödhjälp till Albanien och Sovjetunionen och andra länder att organisera och mycket mer därtill, den politiska viljan minskar nu snabbt inom EG. Jan Ström, Bryssel.
...23 september 1991. Mordet på Gandhi förut i år är nu klarlagt.
Så Indien, orden om att mörda Indiens premiärminister Rajiv Gandhi, kom från gerillarörelsen de tamilska tigrarnas högsta ledning. Det hävdas nu i de åtal som väcks i Indien.
Det är precis 4 månader sedan en självmordspatrull vid ett valmöte sprängde Rajiv Gandhi i luften. Och åklagaren i Indiens huvudstad New Delhi är klar att lägga fram åtalet. Det finns inga tvivel om, säger utredarna, att det var en gerillarörelse i grannlandet Sri Lanka, Tamils tigrar, som utförde mordet. Det finns en svart historisk ironi i att mördarna i så fall tillhör just den grupp som Gandhi under en period av sin politiska karriär som premiärminister gav öppet stöd och skänkte vapen. Ett stöd som han dock senare drog tillbaka. När åtalet i veckan läggs fram heter det att mordet iscensattes på direkt uppmaning av Velupillipallan Prakparan som är högste ledare för Tamil Elams befrielsetigrar. Tamil Elam är namnet på den nordöstra delen av Sri Lanka som folkgruppen tamilerna vill ha självständigt. Och sen åratal utkämpar de ett blodigt krig med centralmakten som domineras av folkgruppen singaleser. Själva orden om mordet utfärdades av gerillans underrättelsechef som går under tecknamnet Potto Aman. En terroristgrupp bildades under ledning av en man med namnet Sivarsan. Och i gruppen ingick den kvinna som åtog sig att i en självmordsoperation anfalla Gandhi. Gruppen smugglades in i Indien, bara ett sund skiljer länderna åt, och i 3 veckor gömde den sig hos tamiler som befolkar södra Indien och där planlade de sitt dåd. Den indiska polisen lyckades identifiera kvinnan som bar en sprängladdning kring midjan. Hon var en levande bomb och utlöste laddningen när hon kysste Gandhis fötter. Indisk polis anhöll snart en rad personer som funnits i kvinnans omgivning. Anklagelseakten är en diger lunta och rättegången inleds inom kort. Och vår bevisning håller, hävdar åklagaren. Staffan Heimersson, Hongkong.
September 1991. FN-observatörer hindras i Irak att utföra inspektion och leta efter kärnvapentillverkning eller kärnvapenutvecklingsprogram i Irak.
No compromise. Bush says Iraq is building weapons of mass destruction. Good evening, it's 7 o'clock and this is Sky World News Tonight, an hour of the latest national and international news. I'm Scott Chisholm. An angry President Bush has insisted to the United Nations this evening that Iraq is rebuilding its weapons of mass destruction. And he said the United States will not compromise over Baghdad's refusal to allow a UN inspection team to do its work. He called Saddam a brutal dictator, but he did not say how, when, or even if Iraq will be forced to carry out the wishes of the United Nations. As he was speaking, a UN team in Baghdad reported it had come across a carload of documents confirming for the first time that Iraq was indeed planning a program of nuclear weapons. But the team was ejected from the building by Iraqi forces without the documents. And Western television teams trying to cover the incident had their tapes confiscated.
On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations the President of the United States of America.
According to President Bush, it's Iraq versus the world. He let his anger show.
Saddam continues to rebuild his weapons of mass destruction and subject the Iraqi people to brutal repression. Saddam's contempt for UN resolutions was first demonstrated back in August of 1990. And it continues even as I am speaking. His government refuses to permit unconditional helicopter inspections and right now is refusing to allow UN inspectors to leave inspected premises with documents relating to an Iraqi nuclear weapons program. And it is the United States' view that we must keep the United Nations sanctions in place as long as he remains in power. And this also shows that we cannot compromise for a moment in seeing that Iraq destroys all of its weapons of mass destruction and the means to deliver them, and we will not compromise.
Even as Mr. Bush spoke, the standoff in Baghdad was taking a dramatic turn. UN inspectors had discovered secret documents proving that Iraq has been developing nuclear weapons, despite all of Saddam Hussein's denials. Iraqi troops surrounded the building they were in and wouldn't let them take the documents away. The papers appear to confirm that the Iraqi nuclear triggers seized by British and American customs officers last year were part of a weapons program, even though Saddam Hussein insisted they weren't.
They only got a very short look at the documentation. They were able to see that it was marked secret. They were able to see that it concerned various ways of triggering nuclear weapons, but they were not able to evaluate it in any true sense, simply because they didn't have time to do it.
The standoff ended after 5 hours, when the Iraqis forcibly ejected the UN team and took the papers from them. President Bush didn't give details of America's next step in this gathering confrontation, although his Secretary of State today pointedly reminded Iraq what happened last time Saddam Hussein took on a superpower.
We saw earlier the tragic consequences of failure to comply with Security Council resolutions. There should be full compliance with Security Council resolutions.
Mr. Baker's implication, America has the will and the way to make sure Iraq toes the line. Martin Benedict, Sky News.
Zaire, före detta belgiska Kongo, den 24 september 1991.
Omkring 2500 belgiska fallskärmssoldater skickas nu alltså till den centralafrikanska staten Zaire, som tidigare var en belgisk koloni. Åtskilliga belgier lever och arbetar i Zaire, och beslutet att skicka fallskärmssoldater dit togs efter ett dygn av plundring och skottlossning i huvudstaden Kinshasa, där främst soldater missnöjda med sina usla löner gick bärsärkargång. Här vår Afrika-korrespondent.
Minst 10 människor uppges nu ha dödats i den här plundringsvågen som inleddes natten till måndagen. Plundringsräder genomfördes av soldater och civila under gårdagen. Det rapporteras också om skottlossning i Kinshasa under natten till idag, och om att soldater fortfarande plundrade och attackerade hotell, affärer och privata bostäder. Det finns uppgifter om att belgiska medborgares hem angripits. Det meddelas nu att förutom de 2500 belgiska fallskärmssoldaterna har 250 franska fallskärmssoldater sänds till Zaire. Belgien, den forna kolonialmakten i det dåvarande Kongo, behöll efter självständigheten 1960 många band med landet som fick namnet Zaire 1971. President Mobutu Sese Seko anklagade vid åtskilliga tillfällen Belgien för att fortfarande uppträda som en överordnad kolonialmakt. Ett praktgräl mellan de båda staterna ägde rum för drygt 2 år sedan. Mobutus ilska riktade sig bland annat mot belgiska massmediers reportage om presidentens enorma privata förmögenhet och om hans maktmissbruk överlag. Medborgarrättsorganisationen Amnesty International har upprepade gånger påvisat tortyr av politiska fångar i Zaire. Belgien, som styrde och ställde i Kongo från 1885 fram till självständigheten 1960, har även tidigare skickat trupper till Zaire. 1978 invaderades Shaba-provinsen i söder av rebeller. Flera hundra europeer massakrerades innan revolten slogs ner med hjälp av belgiska och franska fallskärmstrupper. Belgien har även idag intressen att bevaka i Zaire. Det finns inte minst över 10 000 belgiska medborgare i landet. Zaires ekonomi försämrades kraftigt under 80-talet. Åtstramningar för att få lån från Internationella valutafonden ledde till våldsamma kravaller 1989. Och samtidigt växte, liksom i många andra afrikanska länder, kraven på flerpartisystem och verklig demokrati. Blodiga sammanstötningar mellan studenter och regeringsstyrkor under våren förra året ledde till att Belgien frös alla statliga lån till Zaire. I samma veva kom de första tecknen på att president Mobutu under såväl inrikes som utrikestryck var beredd att ta steg mot demokrati. Han meddelade att flera partier skulle tillåtas och att allmänna val skulle hållas. Fri press och fria fackföreningar fanns också med på löfteslistan. Men sedan har vägen mot demokrati varit gropig och fylld med hinder. Den nationella konferens om demokratiska reformer som inleddes den 7 augusti bröt samman i fredags. Det är möjligt att det senaste dygnets händelser i Zaire kan komma att påskynda den demokratiska utvecklingen. Med det allt starkare trycket på Mobutu inom och utom landet på snabba och genomgripande demokratiska förändringar. Bertil Romelsson, Harare.
Och i studion finns nu Ekots förre Afrika-korrespondent Bengt Terner med. Bengt, det har talats om bland annat om att det är uteblivna löneökningar som har utlöst de här kravallerna i Zaire. Men problemet är ju, som också delvis framgick av Romissons rapport, att det är lite mer komplicerat än så.
Det är säkert många faktorer som ligger bakom. Det ena är då löneökningarna, som man sa. Där soldaterna är under samma, ska vi säga, hardships, lever under samma svåra villkor som befolkningen i övrigt. Där Mobutu under 26 års styre, despotiskt styre, har byggt upp en jättelik personlig förmögenhet men samtidigt gjort landet till ett av världens fattigaste. Som då under de senaste åren försökt anpassa sig till till Världsbankens och Internationella valutafondens krav på en devalverad valuta och många andra ekonomiska reformer som har höjt priserna trefaldigt det senaste året ungefär, och det har, som då har lett till hungerkravaller och upprepade hungerkravaller i Kinshasa och runt om i Zaire. Så det här är säkert ett moment i det här. Det andra är naturligt att när ett afrikanskt land som har styrt så enväldigt som Zaire försöker ta de här stapplande stegen mot demokrati, samtidigt som ledaren försöker då behålla makten, då växer de gamla stamkonflikterna fram igen, och när man lättar så att säga på trycket, då börjar det jäsa, och det är väl också vad jag tror sker i Zaire just nu.
Att den forna kolonialmakten Belgien nu sänder trupp till Zaire, vad kan det få för effekter, tror du?
Det är lite motsägelsefullt, därför att Mobutu har då alltid haft en politik, en slags afrikanisering, som har siktat till att bygga upp afrikansk självkänsla, och ofta tagit konflikter med den gamla kolonialmakten just av det skälet. Samtidigt som belgarna och västmakterna håller Mobutu om ryggen, han är ju västvänlig och är starkt beroende av framförallt amerikansk bistånd, så han accepterar väl när de kommer in, men samtidigt så försöker han då upprätthålla en aggressiv ton mot dem. Men jag menar, de har ju varit där upprepade gånger, och fransmännen har också varit där inne, de har stående styrkor i grannländerna och går in med förevändning att beskydda sin egen befolkning. Så det är något slags neokolonialism som man ser då igen, samtidigt som de afrikanska staterna då naturligtvis starkt ogillar det här.
Tack, Bengt Terner.
–24 september 1991. Ännu inga riktigt klara besked vad det ska bli för regering under nya statsminister Bildt.
–Som Carl Bildt nu är på väg till alla de samlade journalisterna. Billy Childers.
–Och just nu så kommer moderatledaren Carl Bildt. Han kommer direkt från talman Tage Pettersson, och nu ska vi höra vad han har gett för besked till Tage Pettersson.
–Ja, får jag säga det att jag fick ju för vecka sedan talmannens uppdrag att utreda förutsättningarna för en borgerlig 2-, 3- eller 4-partiregering. Och det har jag bedrivit så, som ni väl känner till, att jag har haft omfattande bilaterala samtal under den gångna veckan med Alf Svensson, med Bengt Westerberg och med Olof Johansson. Det ledde fram till att jag i fredags la fram förslag till riktlinjer för en möjlig kommande borgerlig 4-partiregering, som de olika partiledarna hade att fundera på över helgen och som de redovisade sina ställningstagande till i år. Jag fick då, sa jag, när jag redovisade detta, i huvudsak uppslutning kring de riktlinjerna. Och sen var det väl ett och annat fram och tillbaka och lite fnurr på någon kant, tyckte jag mig notera via massmedia. Men de besked jag har fått idag från de olika partierna innan jag gick till talmannen är av den arten att jag har sagt till talmannen att jag är beredd att inrikta arbetet på att bilda en 4-partiregering. Det är det besked jag har gett till talmannen, och det är det besked som nu leder till att han tar några ytterligare kontakter, och sen ska jag återkomma till talmannen inom några timmar.
Betyder det att diskussionerna i sakfrågorna med bland annat Centern är klara, att ni är överens?
Nej, det innebär att vi fortsätter arbetet med en bestämd inriktning. Tidigare har det varit öppet. Jag har sagt att jag håller butiken öppen vad gäller 2, 3 eller 4. Nu säger jag att jag är beredd att inrikta arbetet på en fyrpartiregering. Det skulle jag ju inte göra om jag inte hade prognosen, en ganska säkra prognos, att det kommer att gå i hamn. Men visst är det åtskilligt som återstår att diskutera. Låt mig bara ta en sådan liten detalj som en regering sammansätt. Det brukar tilldra sig åtskilligt om inte annat massmedialt intresse. Vilka statsråd som ska bli vad. Och de frågorna har vi ännu inte kommit i närheten av.
Centern presenterade igår en lång lista med viktiga önskemål för partiet. Bland annat vårdnadsersättning under kommande mandatperioden och grundpension. Betyder det att Centern fått igenom sådana förslag till exempel?
Jag noterade att Centern hade en pressträff, men, och det har jag sagt till Olof Johansson också, det ingår inte i min uppfattning om hur man bedriver förtroendefulla samtal, att man via presskonferenser ställer krav eller att man svarar eller kommenterar krav i andra presskonferenser. Jag tycker inte det är någon framkomlig väg när det gäller förtroendefulla samtal.
Så det du säger betyder att det är långt ifrån säkert att Centern får igenom de här förslagen till exempel?
Jag vill inte kommentera de specifika kraven som Centern förde fram, utan det här är samtal som förs mellan oss och jag gör bedömningen att de ska kunna vara framgångsrika. Hade det varit som så att jag hade uppfattat ultimativa krav på någon punkt, då hade det självfallet inte varit möjligt. Men när jag uppfattar en flexibilitet på samtliga de punkter som är aktuella så bedömer jag det som möjligt och lämpligt att gå vidare.
Betyder det du säger att det är klart att det blir en fyrpartiregering?
Det betyder precis vad jag säger. Att jag har sagt till talman att jag tycker nu att arbetet kan och bör inriktas på en borgerlig fyrpartiregering.
Men det kan finnas många problem som återstår innan det är klart.
Jag vill inte säga det är problem, men arbetet inte är klart. För vi har mer än en vecka, vi har 1,5 vecka. Till dess att det med den mest accelererade tidtabell som författningen tillåter är aktuellt att presentera ett regeringsprogram och en ministerlista. Och på samma sätt som jag har sagt under den tid som har gått, att vi ska ta den tid som är. Vi kan inte hasta i onödan utan bedriva detta med viss metodik och grundlighet. Så tänker jag fortsätta bedriva det på det sättet. Det är klart när det är klart. Innan det är klart så är det inte klart. Om det är klart på det sättet.
Där har vi alltså fått besked om att Carl Bildt är helt inriktad på att bilda en fyrpartiregering, även om det fortfarande finns en del problem som kan spräcka de planerna. Men ambitionen är alltså en fyrpartiregering. Och vi lär väl få anledning att återkomma från riksdagshuset, men nu lämnar vi över till radiohuset.
Wille Silberstein rapporterade från riksdagshuset.
September 1991. USAs president Bush varnar åter Irak för att göra något dumt med FN-observatörerna. Inslaget plockar jag från Sky News.
We're just getting some news in that the president of the Security Council has set a 5 p.m. deadline, that's a 10 o'clock deadline our time, for Iraq to free UN inspectors that it's detained. And for the second time in 2 days, Iraq detained the United Nations nuclear inspection team in Baghdad, and tonight it's accused them of being American spies. The 45 inspectors are being held by about 60 Iraqi troops in the center of Baghdad. The Iraqis are demanding they hand over a videotape of the search they made of an Iraqi installation yesterday, in which they found proof that Baghdad is developing nuclear weapons. President Bush has warned Saddam not to miscalculate in his handling of the affair.
It is very serious business, and that Saddam Hussein ought not to miscalculate. And we do not want to see any more anguish inflicted on the Iraqi people. But overriding that is the international community's determination that these resolutions be fully complied with.
The warning came as 44 United Nations inspectors were blockaded inside their cars, held up by armed Iraqi troops for the second time in 2 days. The Iraqis demanded the return of videotape shot inside Iraq's Atomic Energy Commission. They wanted a personal search of every member of the team. Yesterday, they blockaded the team inside another building, refusing to let them take away some 3 carloads of papers and microfilms on Iraq's nuclear program. And when, this morning, they delivered the papers to the team, anything significant had been weeded out.
We protested, our director general sent a protest to the Iraqi Minister of Foreign Affairs. At 1:30 in the morning, Iraqis gave several boxes back to the hotel where the inspectors are based, but we have not got all the documents back, and the most important ones we have, they have not returned.
The latest series of incidents have caused dismay in New York, where the United Nations was hoping that Iraq had finally stopped playing games. They'd had a verbal promise from Baghdad. Now they want it in writing.
The members of the Council unanimously thought that this reply falls short of Council's demand and that I should immediately start bilateral consultations to see what further steps the Council might take.
But Iraq continues to prevaricate. Their latest excuse is that files in question contained confidential personal details of employees. At another point, they accused the UN inspectors of espionage. Saddam Hussein has called a meeting of the Revolutionary Council to discuss the situation. World concern remains that he will once again be able to use his weaponry to overturn Middle East peace, with Israel his first target. Robin Marriage, Sky News.
And just to bring you up to date with the latest news on this story, the Security Council president has warned Iraq to produce a written reply in the next 4 hours on whether UN helicopters will be allowed to fly in to unrestricted inspection flights in search of weapons of mass destruction. Otherwise, they say there may be no option but to use force.
Författarinnan Alice Lytkens är död. Vem har inte läst hennes böcker? 25 september 1991.
En av Sveriges mest lästa författare har avlidit, Alice Lytkens. Hon blev 93 år.
Alice Lytkens och maken Yngve vid sommarstället på ön Ven i Öresund 1959. Då var hon redan sedan många år etablerad och älskad som författare. Alice Lytkens växte upp i ett borgerligt hem, men hennes författarskap präglades av ett engagemang för de svaga. Hon tog ställning för arbetarna i Ådalen-kravallerna och hon engagerade sig mot nazismen. Men mest känd blev hon för sina historiska romaner om kvinnans villkor. Redan på 30-talet skrev hon om dagens kvinnoideal, den välutbildade och självständiga yrkeskvinnan. Hennes böcker trycktes i massupplagor och slog rekord på biblioteken. Men hos recensenterna var hon inte alltid lika populär.
Även om jag har behandlat seriösa ämnen, vilket jag genomgående har gjort, så har det varit flyhänt och det har varit ena och det andra. Och så alltid den här stämpeln underhållning. Men nu börjar man acceptera att böcker är underhållande. Men så du vet, slag skulle de vara hur tråkiga som helst. Så man skulle vända sidorna med domkraft, annars var det inte läsvärt. Men det var läsbart kanske.
Alice Lytkens skrev in i det sista. Hos förläggaren ligger nu hennes sista manus som kan bli den 55:e boken i hennes långa författarliv.
September 1991, Rumänien.
Den rumänska ledningen gick igår kväll med på att bilda en ny regering efter de våldsamma demonstrationer som skakat landet under det senaste dygnet.
Hittills har 4 människor dödats och ett 30-tal skadats i de allvarliga oroligheterna i den rumänska huvudstaden. Under natten har demonstranternas brinnande barrikader mötts av polisens tårgasattacker och inget tyder på att läget har stabiliserats. Den rumänska televisionen uppger att soldater placerats ut för att skydda viktiga byggnader i landet och journalister i Bukarest rapporterar att ytterligare flera tusen gruvarbetare är på väg mot huvudstaden. Händelserna inleddes när närmare 7000 gruvarbetare beväpnade med stenar och järnstänger igår kapade flera tåg för att tvinga regeringen i Bukarest att avgå. Anledningen till arbetarnas missnöje är den ekonomiska misären i landet och de låga lönerna i gruvorna. Igår kväll stormade demonstranterna den rumänska regeringsbyggnaden, slog sönder fönster och plundrade butiker. Och i ett försök att stävja oron deklarerade president Ion Iliescu att den rumänska regeringen ska ombildas för att, som det hette, säkra den demokratiska processen i landet. Iliescu har också avtalat ett möte med gruvarbetarnas representanter idag. Striderna, som är de allvarligaste sedan i juni förra året, fortsätter dock i Bukarest och läget i den rumänska huvudstaden är fortsatt spänt.
Anna Larsson rapporterade om situationen i Rumänien.